Poi i melen vandrar sul cerno ramone, o castar si fagraste giuse bruscone, poega colloga, posturto posmot, postata ranscoia, o edlingen slott, se monstro le nimie non blirutan fallor, o tecnar po golvet e jens mi da gallor, quen jungfru non dremmor, i mai natten ljus, at friaren kommer till Glimminge hus. På utflykt till bokskogen Malvebon glor, till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig bär hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler, lyskaper sjön nu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott, och skjuter fasaner med grevarna tott. Och därefter hälsar han på baron Trolle, och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs, åt rast på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också Borgeby herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro, och drömmer om sundet och Sofie.
När tonerna till denna den mest skånska av slagdängor klingat ut, hälsar jag nu välkommen till den första podden som initierats av Frank Heller-sällskapet. Jag heter Wilhelm Engström och är ordförande i detta sällskap, som har till uppgift att väcka intresse för och sprida kunskap om författaren Frank Heller. Den spränglärde Frank Orton, som grundade sällskapet, tillika en av vårt lands högsta domare, förklarade en gång att de flesta skåningar har en litterär smak som kretsar kring de fyra F:en: Frans G. Bengtsson, Fritjof Nilsson Piraten, Falstaff Fakir och Frank Heller. Men där de tre förstnämnda skrev sina alster i en skyddad tillvaro. Frans G. Bengtsson i Lund och på Ribbersfors utanför Gullspång. Fritjof Nilsson Piraten bakom sitt advokatskrivbord i Tranås. Falstaff Fakir i Lund och sedermeda Aftonbladets redaktion i Berlin, kom Frank Hellers liv att bli lika äventyrligt som någonsin hans romanhjältars. Lektor Erik Lundberg har sammanfattat hans gärning sålunda. Gunnar Särner var hans riktiga namn. Frank Heller kallade han sig som författare. Filip Collin blev hans hjälte. Lund var hans, Gunnar Särners, andliga hemvist. Köpenhamn, hans tillflyktsort. Monte Carlo, hans startpunkt. Och Europa, ett hem. Han skrev om äventyrare från egen tid och från gamla tider. Det mesta han skrivit är präglat av lekfullhet, lärdom och lättsinne. Allvarsmän har sällan uppskattat honom, och han har inte fått många rader i litteraturhistorien. Ändå är han mer läst än de flesta författare. Gunnar Särner föddes år 1886 i Lösens socken. Son till en kyrkoherde, Jöns Särner, som hade gjort kometkarriär inom den teologiska världen. Som så ofta så valde kyrkoherden att undervisa sin äldste son hemma vid upp till den dag han skulle inträda i motsvarande gymnasiet vid Katedralskolan i Lund. Examinationen för inträde gick bra och han befanns ha betydligt bättre kunskaper än sina jämnåriga, så att han flyttades upp några klasser, vilket innebar att han kunde avlägga studentexamen vid blott 15 års ålder. Men då inställer sig frågan, vad var det som gick snett? Och den frågan låter jag gå vidare till Dag Hedman, professor i litteraturhistoria vid Göteborgs universitet och vårt lands främste Frank Heller-kännare.
Ja, från början gick det ju inte snett, utan Serner avlade ju då studentexamen vid rekordartade 15 års ålder. Och sen var det ju ganska självklart att han skulle läsa vidare vid universitetet, och han siktade in sig på romanska språk, filosofi och engelska. Han nosade också på några andra ämnen men förskräcktes av dem, och det blev de här andra ämnena då, främst språken, som han ägnade sig åt. Och det kom ju då att bli helt avgörande för hans fortsatta akademiska karriär, och också, får man nog säga, för hans författarskap. Detta att han var såväl verserad i olika språk och genom sina studier då hade tagit del av deras litteratur och kultur och kunde inarbeta dem i sina egna verk. Men det var ju någonting som gick snett. Ja, vad var det? Det var ju att han ägnade sig åt det som man gjorde på den tiden om man var fattig student, nämligen växelaffärer. Det här var ju före studielånens tid. Och jag tror vi ska få höra lite mer om detta med växlar här.
Ja, en växel som den då användes i 1900- och 1910-talets Lund var ett kortsiktigt skuldebrev, ofta utställt på 4 månader. I sin enklaste form så utfärdades växeln av en person, utställaren eller tracenten, som innehöll en ovillkorlig uppmaning till en annan person, acceptanten, att betala till ett visst belopp till en tredje person, remittenten. Och det här har Frank Heller själv beskrivit i sin självbiografi på detta tidens smala näs, ungefär så här. När en gammal skolkamrat en vacker dag denna sommar kom till mig och föreslog att jag skulle, vad han kallade, bulvanisera, så slog jag emellertid ingalunda kors för mig. Eller komma ihåg vad man så ofta sagt. Jag frågade hur det gick till att bulvanisera. Jag fick veta att det betydde att jag skulle acceptera växeln istället för den som drog den. Var inte det här mycket riskabelt, frågade jag. Ingalunda, svarade min före detta skolkamrat. Jag fick en annan växel av honom på samma belopp som jag kunde låta protestera, det vill säga anmäla att den inte betalts, om jag såg att han inte skötte bulvanpappret. Men varför skulle jag acceptera? Varför gjorde han inte själv? Jo, därför att han och kamrern i banken var ovänner. Det var hela anledningen. Hur stort var pappret? 400 kronor. 400 kronor, det var ändå ett våldsamt belopp. Ingalunda. Och visserligen var det mesta av pengarna avsedda för andra saker. Men det blev ändå över till smörgåsar och öl på automaten. Det är föga smickrande för min intelligens, men jag accepterade verkligen pappret åt den gamle kamraten. Ja, när han kort efteråt kom och bad mig om samma lilla tjänst en gång till, då var jag flott nog att bevilja honom även den gunsten. Och därefter kom förfallodagen för båda pappren, och båda protesterades. Och när jag infann mig hos kamrern, som även var min skolkamrat, och förklarade att jag önskade få kamratens båda i pant givna växlar, protesterade, och honom tvungen att betala mina, då kunde han bara skaka på huvudet. Enda resultatet, sa han, blev att jag själv fick betala processkostnaderna. Jag kom aldrig att få ett korvare av honom, ty han var hopplöst insyltat. Hade jag fått 2 öl och en smörgås som ersättning för mina accepter, ja, då kunde man säga att jag gjort århundradets bästa affär.
Ja, så att Gunnar Serner, han befinner sig nu på ett sluttande plan här med allt fler och allt mer tilltrasslade växelaffärer. Och det här behöver han ju helt enkelt för att han börjar då mot slutet av sin bana i Lund leva ett allt mer vidlyftigt sällskapsliv. Det är mycket kaféliv, det ständiga besök på Grand Hotel, Gambrinus och så vidare. Och han umgås då med den riksbekanta överliggaren Sam Ask och umgås även med blivande storheter inom svensk litteratur som Harald Wägner, Arthur Möller och Bertil Malmberg. Och allt det här, det kostade pengar och han älskade det och han såg bara till att skriva på fler och fler växelpapper. Men han skulle ju också bedriva akademiska studier och han började verkligen med en licentiatavhandling som skulle handla om den viktorianske poeten Algernon Charles Swinburne. Och han skrev en ganska habil språkvetenskaplig avhandling om honom. Men, och den var klar i september 1909 och då tänkte han, ja men han skulle väl ändå gå vidare då och bli filosofie doktor. Och hans högre studier hade ju hela tiden bekostats av hans morfar Gustav Lindman som var en framgångsrik bankman och jurist i Jönköping. Och han ställde upp då med pengar även för det här doktorandlivet. Det Serner gjorde, det var ju helt enkelt att han snabböversatte sin licentiatavhandling nu till engelska och publicerade den under titeln On the Language of Swinburne's Lyrics and Epics. Och detta var då alltså i maj 1910 och det är då bara 9 månader efter licentiatavhandlingen. Så här gick det undan. Men det här växellivet gjorde ju då att han fick allt större problem att faktiskt klara av, alltså att skriva nya papper för att betala räntor på de gamla och så vidare. Och till slut så kom han på ett ganska drastiskt medel.
Och då är vi framme i september 2012. 1912 förstås. 28 september 1912. Och han ser till slut ingen annan möjlighet än att förfalska 3 stycken växlar på sådär lagom stort belopp, 4 500 kronor vardera. Och han kommer till Malmö, Stortorget, och går in i den första banken där städes och presenterar sin växel. Och inga problem, han kan kvittera ut 4 500 kronor på denna första växel. Han promenerar så vidare till nästa bank som ligger några 100 meter därifrån. Och samma procedur går alldeles utmärkt. Han kan kvittera ytterligare 4 500 kronor utan att några frågor ställs. Däremot när han kommer till den tredje banken så uppstår problem. Kamrén vill ringa en av undertecknarna av växeln för att kontrollera att det hela stämmer. Han får naturligtvis kalla fötter och livrädd för att lagens långa arm ska nå honom, så skyndar han sig till Malmökajen och äntrar där en båt som tar honom till Köpenhamn. Och därefter börjar hans äventyrliga liv verkligen på allvar.
Ja, för det är ju då Gunnar Serner blir Frank Heller, alltså den efterspanade brottslingen filosofie doktor Gunnar Serner. Han måste ju på något sätt försvinna så att polisen inte får honom. Så att han åker bara rätt igenom Köpenhamn och beger sig snabbt till London. London var ju världens största stad vid den tiden, så det var tanken då att det skulle vara lätt att komma undan. Han var ju dessutom anglist, han var ju expert på engelska och hade fått goda vitsord i sitt betyg för att han talade så bra engelska, så han skulle väl helt enkelt spela engelsman där. Och han tryckte visitkort där det stod att han hette Mr. Frank Heller. Men hans reskassa, och den var ju inte liten, 9000 kronor år 1912. Det motsvarar ju ungefär 1,5 miljon kronor nu 100 år senare. Så att Han hade en hel del pengar, men de där smälte undan i London när han insåg att nej, han skulle åka till furstendömet Monaco vid Medelhavets strand. För där på kasinot i Monte Carlo, där tänkte han att han skulle ha samma goda tur som han hade haft under Lundatiden när han spelade kort och andra hasardspel. Det vill säga, han tänkte sig spränga banken och sen leva ett bekymmerslöst liv. Vad som i själva verket hände var att han spelade bort alla sina pengar på 2 veckor och sen så levde han under 1 år, påstår han själv i alla fall, enbart på makaroner. Och här var det ju på något sätt som författarskapet började. Därför att han satt då i Monaco, han hade inga pengar, han hade ingen framtid. Han kunde egentligen inget som någon efterfrågade där nere. Han var klen, han var närsynt. Han kunde ingenting annat än, ja, han var bra på att tala franska och det talade alla redan på Rivieran. Och turisterna var från England och talade engelska, så det kunde han inte lära dem heller. Så vad gjorde han då? Jo, han kom på idén att han skulle skriva om lika stora svindlare som han själv. Och så börjar hans författarskap, alltså att han i Monte Carlo börjar skriva lite förtäckt självbiografiskt, men också att han skriver om den rika flora av anekdoter som han hör just främst i förbindelse med hasardspelet på kasinot, och han inarbetade i sina verk. Men han längtade så otroligt hem till Sverige, och dit kunde han ju inte åka därför att det brott han hade begått, det ansågs som grovt bedrägeri och det fanns ingen preskriptionstid på det. Så att perspektivet var att han hela sitt liv skulle vara en av polisen efterjagad grov brottsling och han skulle aldrig kunna återse fäden i jorden. Men då gjorde han det näst bästa, han for till Danmark. Och vistades i Danmark under krigsåren och åkte först ifrån Danmark ner på kontinenten igen i november 1919. Alltså gott och väl ett år efter världskrigets avslutande. Och vad som hände vidare i Gunnar Serners liv eller i Frank Hellers karriär, det får vi höra i nästa podd.
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur, till den handlar om Skåne och slätt och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Det har talats så mycket om dynga och låt, men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det är och förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Utav våra produkter de smörjer sitt krås, och det är ifrån oss som de fått Mårten Gås. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin, men när julskinkan kommer, jo då är den fin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Hela landet får njuta av vår akvavit, sockerbedan har lärt dem att dricka på bit. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Våran sandstrand är både bländvit och fin, och så har vi ju vår lilla vida kanin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Selma Lagerlöf som är en fin gammal dam, men Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Tänk så nytta som storken från Skåne har gjort, men det hindrar ju inte att folk pratar lort. Men låt dem bara gå på, vi klarar oss.